kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, är producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobsbrevet, och det här är den sista delen av denna serien. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Och nu är det då del 19, den sista delen.
Välkomna till Andreas kapellet, Värnamo kyrka, den här tisdagskvällen som jag tror kommer att bli den sista timmen som vi ägnar åt Jakobsbrevet. De ska aldrig säga det, men jag tror faktiskt att det kommer att bli det. Jag har i alla fall inte så att det räcker till 2 timmar. Utan vi måste försöka hinna färdigt det här idag, och det tror jag vi ska kunna göra. Och nu ska vi börja i fjärde Mosebok 5:7. Det är ju inte Jakobsbrevet, men jag tror att vi behöver ta lite tid ytterligare till den 16:e versen där, alltså i Jakob 5:16, där det står så här: bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Det är ju inte någon rolig vers precis. Eller något roligt uppdrag att bekänna sina synder. Och ännu värre blir det om vi ska göra det inför varandra. Jag sa det också förra gången att det här är någonting som blev kanske specifikt för de kristna. För sina synder var någonting som man bekände kanske inte för varandra, utan mera inför den Gud som man tillhörde och som man tillbad. Men i de kristna sammanhangen så levde man alltså i ljuset på ett mycket speciellt sätt. Och man levde i öppenhjärtighet emot varandra. Så det här blev en viktig del utav evangeliet. Men det finns redan i fjärde Mosebok kapitel 5. Vi får nog ta från vers 5 då. 5:5. Herren talade till Mose. Han sa: säg till Israels barn, när en man eller kvinna begår någon av de synder som människor kan begå och handlar trolöst mot Herren, det är samma sak, och ådrager sig skuld, skall han bekänna den synd han har begått och ersätta det orätta till dess fulla belopp och till det lägga en femtedel av värdet. Detta ska han ge åt den som han har gjort orätt emot. Och så vidare. Så det finns ganska tydligt redan i Moseböckerna. Och det finns också ett ställe i Ordspråksboken som vi ska slå upp. Ordspråksboken 28. Där står det, jag håller på att säga det motsatta, men det handlar om samma sak. Det står nämligen i Ordspråksboken 28:13. Den som döljer sina överträdelser går det ej väl. Den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Man skulle kunna tagit med nästa vers också fast jag inte hade skrivit upp den. Men jag ser det här nu att 14:e versen, den är ju besläktad med den 13:e. Saliga den människa som alltid fruktar Gud. Den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka. Jag tror att de hänger ihop också i sak på så sätt att om man inte bekänner sina synder utan håller i dem, så löper man risken att förhärda sitt eget hjärta. Och det tror jag att vi inte behöver vara några större psykologer, någon av oss, för att inse att det säkert är på det sättet. Man kan alltså må dåligt utav att man samlar på sig saker och ting som är ouppklarade i ens liv. Och det som är ouppklarat i mitt liv, det gör också att jag agerar på ett visst sätt. Och att det alltså styr, det som inte borde styra mitt liv kommer att styra mitt liv. Så det här är nog en viktig princip, viktig andlig lag som de första kristna blev på det klara med. Och som man nu vill leva i den här öppenhjärtligheten. Jag kommer ihåg, jag gjorde inte bibelförklaring, men ett utkast vid ett tillfälle om bikten. Och bikten är ju förlåtelsens sakrament på ett särskilt sätt i den allmänkyrkliga traditionen. Och då så stod det i den här litteraturen som jag läste igenom för att förbereda mig. Så stod det så här: du går ju till tandläkaren regelbundet. Är det så noga med hur dina tänder fungerar? Ja, det är så noga. Ja, men är det inte lika noga då hur det fungerar i ditt själsliv? Är det inte viktigt att rensa ut ur själen med jämna mellanrum, leva i självrannsakan? Och åtminstone inför Gud eller inför prästen, om det nu är bikten, berätta så att man liksom lyfter ut sånt som ligger där och pyr och jäser och orenar oss på olika sätt. Ja, självklart så är det det. Nu har ju inte vi den traditionen i Svenska kyrkan, inte så stark, fast man kan gott lägga märke till att den här biktsituationen har blivit vanligare och vanligare. Jag vet att man inom AA har det här i ett av stegen, att man ska bekänna inför någon, och då talar vi ändå inte om det som är uttalat kristet, utan man har upptäckt principen och man ska göra upp med sina närmaste runt omkring sig för det man har ställt till med. Så det är en sorts hälsoprincip som vi talar om. Jag vet också att i väckelsenrörelsen, som till exempel metodismen när den var ny, så hade ju John Wesley organiserat hela den här väckelsen, och det var väl delvis därför, till stor del därför, som den kunde överleva och fortskrida under så lång tid. Han har organiserat den i små grupper, i celler säger vi idag, men då kallade han det för klasser. Och en klass var då ett tiotal personer och de träffades varje vecka. Det började egentligen innan det blev upporganiserat med att John Wesley, innan väckelsen bröt igenom, hade tillsammans med några studiekamrater eller kollegor bildat någonting som kallades, ja, man kan le åt det, men de kallade det faktiskt för Heliga klubben. Det var väl det. De hade det idealet då, så att säga, att de skulle leva heliga liv. Någon sorts munkideal. Och det där följde sedan med in i klasserna och i de mindre samlingarna som metodismen sen kommer att bestå av. Och jag vet att också inom metodismen så hade man det som vi har i våra celler här också, en delgivningsrunda. Alltså att det började med laget runt. Och vi är måna om att de ska vara de där, när man delar, alla ska dela, så ska det vara, det ska inte vara någonting som är hotfullt eller som människor tycker är obehagligt, utan tanken är ju att det ska öppna upp atmosfären så att man kan gå över till lovsången sedan. Men på 1700-talet då, på den växeln, då hade man en delgivning där frågan alltid var densamma. Och det var: vilka frestelser har du mött under veckan som gick? Och hur hanterade du dem? Hade man varje vecka. Det kanske inte är något ideal för oss, va? Men det säger ändå någonting om den här principen och viljan att vilja leva öppenhjärtligt. Och den är inte alls obiblisk. Vi vet att Jesus tar upp det här i liknelser som vi inte ska slå upp nu. Men vi hade det i Matteus evangeliet om den där som fick så mycket efterskänkt utav sin herre, och sen så kom en utav hans undertjänare och så efterskänkte inte han någonting. Och så går herren där till rätta med den här mannen som har handlat så orättfärdigt, och så säger han till honom att eftersom du har handlat så oförsonligt med dina undersåtar eller dina tjänare, så ska jag kräva utav dig tills du har betalt till sista silvermyntet, till sista droppen. Och så ska han överlämna honom, sluta den här liknelsen, ska han överlämna honom till bödlarna. Och det tolkar vi, om vi talar om andliga principer, så tolkar vi det. Att bli överlämnad till bödlarna, det är det här som står så här. Att man förhärdar sitt hjärta och faller i olycka. Man blir överlämnad alltså till de makter som man har bejakat då, i sin opersonlighet. Och det här är ju tuffa besked, men jag tyckte ändå att jag skulle ta upp det. Titta också i Matteus 3. Men då talar om Matteus. Det är Johannes döparen då som predikar vid Jordans flod. Och där, ni känner ju så väl igen det här. Då kommer man från hela området runt omkring, från Jerusalem står det i vers 5. Och hela Judén och hela landet kring Jordan kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom. Och det finns också i parallelltexten, alltså i Markus och Lukas, att de bekände sina synder. Och där heter ju bekänna sina synder, heter ju då på grekiska metanoeo, eller man gjorde bättring. Och det betyder att man ändrar, man erkände förstås sina överträdelser, men man gjorde också en förändring i sitt sätt att tänka framför allt. Vi vet ju själva att det inte är så enkelt att kanske ändra livsstil om man nu har levt fel. Men man erkänner och så försöker man anpassa sig till sanningens ord, skriver Jakob. Det hade vi ju nästan som ett inledningstema på Jakobsbrevet. Ni som blir födda på nytt genom sanningens ord, alltså genom evangeliet. Och sedan så blir det vår livsuppgift att anpassa oss till evangeliet och anpassa oss till den barmhärtighet som Gud har visat mot oss, så att vi också blir formade av den och kan ge den vidare till andra människor. Titta också i Apostlagärningarna 19. Där berättas om hur Paulus har förkunnat ordet i Efesos. Och så kommer vi längre ner då. De här som har kommit till tro, här var en hel del. Jag ser från vers 13 så talas det om kringvandrande judiska andutdrivare. Och så talas det om onda andar där, alltså de här bödlarna. Och så kommer det också i vers 18. Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Men det ser ordet, evangeliets ord, sanningens ord om vad Gud har gjort för oss, träffade de så kraftigt i hjärtat. Så att när de skulle tillämpa det de hade hört och tagit emot och blivit träffade av, så bestod tillämpningen i att man bekände sina synder och man omvände sig. Och så blev man ju samtidigt befriad förstås ifrån de här krafterna som de hade varit fångna under. Ja, jag tror att det ligger mycket i den där offentliga bekännelsen. Men jag tror också man ska lägga märke till det som, nu är vi tillbaka här, eller nu kommer vi till Jakob 5:16. Då man ska lägga märke till att det står, bekänna alltså era synder för varandra och be för varandra. Vi talade om det förra gången, att det här med sannolikhet är tänkt att tillämpas i husförsamlingen, alltså i den lilla gemenskapen. Där man lever i en nära gemenskap, där talar man öppenhjärtigt med varandra. Jag tror inte att man kan ta den här och införa som en sorts församlingsregel i missionskyrkan eller någon annanstans. Inte Svenska kyrkan heller för den delen. Det fungerar inte så, och jag tror inte det är tänkt så heller. Utan det bygger ju på förtroligheten och på det förtroende som man har gentemot varandra. Och att man tar vara på det förtroendet och fortsätter att bygga upp det. Bland annat genom att leva öppenhjärtligt. Och be för varandra så att ni blir botade. Och det ordet botade ska då, vad jag förstår, inte förstås i den snäva meningen helbrägda jord. Alltså, jag har brutit armen, jag har en sjukdom och så får jag förbön och blir smord med olja och så blir jag fysiskt helbrägda jord. Det kan naturligtvis vara så, men jag tror att man ska förstå det här i en bredare mening. Bli botad betyder ju samma ord. Så som är betyder ju bli befriad, bli upprättad, bli läkt alltså i själen, på ett leva, komma in i en sund miljö och utvecklas därefter. Därmed inte sagt att det inte skulle kunna vara ett fysiskt helbrägdagörelse under också. Men jag är ganska säker på att Jakob var inte så fixerad just vid den saken. Utan han var fixerad vid att man skulle komma in under sanningens ord. Och leva på ett riktigt sätt, så att säga. Och så används ordet i, jag har skrivit upp här några bibelställen. Jag tror inte att vi ska ta oss tid att läsa det, men jag kan nämna det eftersom det inte finns i kompendiet. Det är Jesaja 19, vers 22. Och det är i 53 kapitlet, Jesaja 53, vers 5, det är ju det här med den lidande tjänaren, våra sjukdomar bar han. Där står det: han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Alltså där ser man ju utav sammanhanget att det blir botad i en vidare mening. Inte bara i den snäva meningen som har med det fysiska att göra. Och så används det också på andra ställen. Jag ska se här. Jag har skrivit upp Apostlagärningarna 28-27 och är själv lite nyfiken på vad det står där. Apostlagärningarna 28-27. Jaha, just det var ett citat där Paulus har predikat och så citerar han då från Jesaja. Och så kommer det i vers 27: till detta folks hjärta är förstockat, de hör illa med sina öron, de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Där har man ju på samma sätt. Och det här, här ser man ju ordspråksboken. När man förtiger sina missgärningar. Och så håller man i det. Och så går man in i fördärvet. Och så kan man inte bli botad. Jag gjorde som ni kommer att märka. När ni får kompendiet sedan. Att jag tittade igenom en lämplig ordning. För det sjuka smörjelse. Jag tänkte, här gäller att vara praktisk. Det är så ofta som vi hör om bikten eller om det sjuka smörjelsen nu då. Och det går in i ena örat och ut i andra så att säga. Men det här tycker jag är någonting som vi ska tillämpa i våra församlingar. Och det här är hämtat i sin stomme ifrån en bönbok som man använder i den allmänliga kyrkan. Under rubriken det sjuka smörjelse. Och då står det så här. Du kan ju föreställa dig det här nu i ditt inre. Jag har använt den själv så att jag vet att den fungerar bra. Jag kom upp till sjukhuset. Blev dit kallad. Och det ligger en man som är svårt sjuk, för döende vad jag förstår. Och så är det hans barn och hans fru och sådana där, några andra. Så det är inte så många som är samlade där. Och så gör vi så här då. Det står här förresten i instruktionerna att denna akt som jag nu tänkte gå igenom med, den kan föregås av bikt eller inramas av nattvardens gudstjänst. Men nu går jag inte igenom det där med bikten och inte med nattvardens gudstjänst, utan bara själva det sjuka smörjelse. Börjar då med ett fridshälsning. Prästen säger: i evangeliet läser vi om de sjuka som kom till Herren Jesus Kristus och bad att han skulle bota dem. Han som har lidit så mycket för oss är nu mitt ibland oss, som samlats i hans namn. Genom Jakob lär han oss, och så kommer citat: är någon av er sjuk, då ska han kalla till sig församlingens präster och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Bönen som de ber i tro ska rädda den sjuke. Herren ska resa honom upp från sjukbädden. Och om han har begått synder så ska han få förlåtelse för dem. Fortsättningen: låt oss därför anbefalla vår sjuke vän en åt Kristi nåd och kraft, så att han kan finna lindring och vinna hälsa till kropp och själ. Sen kommer då textläsning. Textläsningen har jag valt ifrån Matteus 8, vers 5 till och med 10. Och då kan ju någon av de andra närvarande läsa den. Matteus 8:5. Då Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus frågade honom: ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han, och till en annan kom så kommer han, och till min tjänare gör det här så gör han det. Till officeren sa Jesus: gå som du tror ska det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Sen när den texten är läst så följer tre moment. Åkallan, handpåläggning och förbön. Åkallan är så att vi tackar Herren för att han är närvarande. Vi ber att han ska komma med evangeliets ord genom den heliga ande. Vi lägger våra händer på den sjuke och ber att han ska röra vid den sjuke och ber förböner. Och när det är gjort, och det får man väl då ta då fritt så att säga. Sen efteråt så kan man ha följande tacksägelsebön. Välsignade du Gud Fader allsmäktig som har sänt din son i världen för oss och vår frälsning. Alla svarar, välsignad vare Gud i evighet. Prästen fortsätter, välsignade du Gud, du evige son som har stigit ner och blivit en av oss för att läka våra sjukdomar. Alla svarar, välsignad vare Gud i evighet. Prästen fortsätter, välsignad är du Gud, helige ande och tröstare som stärker vår kroppsliga svaghet med din beständiga kraft. Alla säger, välsignad vare Gud i evighet. Prästen fortsätter, Herre, giv din tjänare en som i tro ska bli smord med denna heliga olja, styrka att bära alla sina plågor och trösta honom i hans svaghet. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Sen tar man då olja som man smörjer. Om det är möjligt så kan man smörja på det sjuka stället. Men annars så tecknar man korsets tecken på pannan och på ovansidan av handflatorna. Är det att prästen säger, må Herren genom denna heliga smörjelse och sin stora barmhärtighet komma dig till hjälp med den heliga andes nåd. Alla säger amen. Så att du befrias från all synd och frälst får stå upp igen. Alla säger amen. Prästen avslutar, Herre vår frälsare, bota genom din heliga andes nåd en från hans sjukdom. Läk hans sår och förlåt hans synder. Fördriv från honom all själens smärta och kroppens plåga och ge honom på nytt den fulla hälsan. Återställ honom så i din godhet och låt honom återvända till sina tidigare uppgifter. Du som lever och råder i evighet. Amen. Akten kan avslutas med Fader vår och välsignelsen. Så då vet ni hur det kan gå till. Och det här är som vi sa, när man kallar till sig församlingens präster eller äldste då, så är det inte därför att de är särskilt sjukvårdskunniga eller för att de skulle ha särskilt mycket tro eller någonting, utan det är att de har den positionen, de har det uppdraget i församlingen. Och tyvärr så används de ju alldeles för lite. Men när de kommer så gör de det de ska göra så att säga, enligt med den här ordningen till exempel. Och det här är ju ganska vanligt och brukligt i den romersk-katolska kyrkan. Och första gången som jag fick upp ögonen för helbrägdagörelse överhuvudtaget och bestämde mig för att jag skulle tro på det, måste ha varit kanske 79 eller 80 där någonstans. Jag var skolpräst i SSG då, som det hette, i Stockholm. Och jag gick igenom trosbekännelsen och så kommer vi då till den tredje trosartikeln om tron på den heliga ande. Och så kom vi in på såna här saker. Ja, då ville de att jag skulle undervisa om helande, men jag tyckte att det kunde jag ju inte göra. Så att jag ringde till en katolsk broder som heter Clyde Rausch. Han var präst i Täby, han kanske är kvar där fortfarande, möjligt. För jag visste att han hade haft något föredrag om helande och så. Och han kom dit. Och sen blev det frågestund, så ställde jag en fråga till honom. Hur gick det till för dig, Clyde, när du fick upp ögonen för det här första gången? Jo, sa han, det var så här. Jag blev kallad till sjukhuset på Danderyd. Och där låg en man som var lam. Och som ville bli smord med den sjuka smörjelse. Och han hade ju den här bönboken då, som kanske lite fylligare än det som jag har dragit ut och som jag har som stomme här. Så går han igenom den gudstjänsten och läser igenom det. Och läser igenom och läser igenom och smörjer med olja och läser igenom och Fader vår och välsignelsen. Ja, så pratar de lite grann, så gick prästen. Och så gick han genom korridoren bort mot hissarna. Och när jag kommer bort mot hissarna så hör jag en som ropar efter mig. Och när jag vänder mig om så ser jag till min förvåning hur en lame kommer gående ut genom sjukbädden och genom korridoren emot mig. Och han blev ju alldeles förskräckt, prästen. Så han gick tillbaka och de fick hjälpa honom tillbaka i sängen. De trodde inte sina ögon. Då hade det gått till som så att han som låg där i sängen och var förlamad, han kom plötsligt på när prästen hade gått att han hade inte tackat honom ordentligt för att han hade kommit. Så han klev bara upp helt enkelt och gick efter. Så kan det gå till. Och sen dess så har jag smort sjuka med olja, sa han, med ganska stor frimodighet. Ja, men om de blir helt beräggda gjorda på det här mirakulösa sättet eller inte, det är ju inte vår sak, det ligger ju i Guds händer. Vår sak är att göra det som Jakob här lär oss. Ja, jag har varit med om några liknande saker, men det får vi ta vid andra tillfällen. Så kommer vi inte vidare och ha en känsla av. Men det är fantastiskt att få se när människor som är sjuka blir helbrägda gjorda. Det blir verkligen inte bara en spontan utan också en uppriktig glädje. Och det blir om vi hanterar det rätt också, så att vi ger äran till Gud genom Jesus Kristus i den heliga ande. Så blir ju Herren förhärligad genom det här. Och det tror jag är ett grundskäl till att Gud vill helbrägda göra. Använda oss på det här området mycket mer än vad vi kanske tänker oss. Därför att det ger ju honom ära. På det sättet får ju Gud möjlighet att visa att han är en Gud som kan både befria, upprätta och hela. Jag tror att Gud har ganska svårt för att komma till i våra sammanhang, om jag ska vara ärlig. Och att han skulle uppskatta om man kunde få komma till mera. Ja, så då när Jakob har gått igenom det där, så säger han i samma vers: mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Och när vi läser det så kan vi tänka så här: ja, just det. En rättfärdig människas bön. Den är naturligtvis kraftfull och mäktig, som det står här. Men hur är det med oss vanliga människor? Och då måste vi ju komma tillbaka till det som jag har antytt tidigare också. Att när Martin Luther gjorde den reformatoriska upptäckten, så var det just på det här området. Han upptäckte att han inte blev rättfärdig genom sina mer eller mindre asketiska övningar i klostret. Han upptäckte att rättfärdigheten som vi människor får del av, eller som vi har, det är inte någonting som vi har förtjänat. Det är inte någonting som vi kan ta oss. Utan det är en gåva ifrån Gud. Det är ju själva frälsningen, så att säga. Om vi använder ett synonymt uttryck. Frälsningen som du har, den har du fått utav Gud. På samma sätt är det med rättfärdigheten. Du har fått den av Gud. Och att vara rättfärdig i biblisk mening, det är ju att leva i gemenskap med honom som är den enda rättfärdige. Och ha del i hans rättfärdighet. Att leva i den här nära gemenskapen, i det goda livssammanhanget, livet i den helige ande, där vi får del av Guds nåd och barmhärtighet och rättfärdighet på ett sådant sätt så att vi kan kalla den för vår egen. Det är ju det som är det kristna livets kärna. En människa som lever i gemenskap med Gud, jag tror vi hade uppe det här förra gången också när vi talade om att man skulle be trons bön. Då sa vi, det är inte att man ska ta i extra mycket, utan det är att man ska leva i trons gemenskap med Gud. Och att vi ska vara ledda så långt det är möjligt, så att vi ber efter hans vilja. Eller åtminstone så att vi vågar lita på. Och därför tycker jag om det här i sjuka smörjelse. För det finns en ödmjuk ton i det. Va? Där man uttrycker smärtan och där man lämnar den sjuke och sig själv i Guds händer. Gud, du får ta hand om det här. Men vi ber i rättfärdighet och vi ber med tro på så sätt så att vi tror att Gud också tar hand om det här. Vi är alltså tröstade efter det sjukas smörjelse. Och resultatet, det lägger vi i Guds händer. Men om vi utvecklar en sån livsstil, då kommer vi att leva i det här som vi talade om inledningsvis, med att bekänna våra synder för varandra, ha förtroende för Gud och för varandra och så vidare. Och då blir det inte några konstigheter som det lätt kan bli när vi inte lever i gemenskap med Gud. Alltså mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Det vill säga, jag tror att Jakob skulle kunna skriva så här mycket. Han skulle kunna skriva så här: mycket mäktig och verksam är en kristen människas bön. En troendes bön. För det är det syftar på. Inte någon som är moraliskt bättre än andra. Sen så tar han ett exempel. Och då så står det så här. Det var därför jag ville kolla din bibelöversättning där. Alltså i Bibel 2000. Där står det: Elia som var en människa som vi. Och det här kan ju tyckas då som ett lite konstigt exempel. Eftersom Elia var ju väldigt upphöjd. Elia var den som hade besegrat Baals profeterna och slaktat, vad var det, 500 Baals profeter. Elia var ju den som hade varit rena miraklet efter det andra. Han hade ju en oerhörd status. Men här säger Jakob, tar inte upp någonting utav det, utan det enda som Jakob tar upp, det är att Elia bad. Det vill säga precis som vi andra kan göra. Och det är poängen med det här, att också Elia var en, inte bara en rättfärdig människa, utan han var en vanlig människa. Och i folkbibeln så står det: Elia som också fick lida bad en bön att det inte skulle regna och så vidare. Så det är en helt annan översättning. Folkbibeln har Elia som också fick lida. Bibel 2000 har Elia som var en människa som vi. En människa får ju lida. Så det finns ju ett sakligt sammanhang. Men hur det är i grekiskan har jag faktiskt inte kollat upp. Eller om det är två olika källor som man har värderat på samma sätt. Eller så som man kunde välja. Det ska jag låta vara osagt. Men poängen och saken är ju ändå det. Att Elia var en bedjare. Han var inte bara en mirakelman. Utan han var en bedjare. Han bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Och när han sen bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Den här berättelsen finns i Första Konungsboken kapitel 17 till och med 19. Och där står ingenting om några 3,5 år, 3 år och 6 månader. Så det kan man ju fråga sig var man har fått det ifrån. För så står det inte i Gamla Testamentet. Däremot så står det i Lukas 4. Vers 25. Och där är det ju Jesus själv som undervisar. Lukas 4:25. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid. Då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över hela landet och så vidare. Så Jesus säger att det var 3 år och 6 månader. Man tror att det där 3 år och 6 månader, för samma tidsperiod kommer ju igen i Uppenbarelseboken. Och den finns hos profeten Daniel. Och då var det nödtider i 3,5 år hos profeten Daniel. Och man tror att det fanns en tradition som sa att stor och svår nöd, 3,5 år, det är liksom synonyma begrepp. Det var så man uppfattade. Man kanske kan säga det så här då för till en modern svensk att det kändes som 3,5 år. Nu förstår alla vad jag menar. Så det fanns tydligen i den traditionen. Men det var inte det som var poängen heller med Elia. Utan det var ju detta att det finns ett slut på nödtider. Det finns ett ljus i tunneln. När vi ber till Gud så sätts himlens krafter i rörelse. Det må sen gå 1 år eller 2 år eller 3,5 år. Eller ännu längre tid, va. Himlens krafter är rörelse. Gud svarar på bön. Det är våran tro. Och det är en mäktig och verksam bön. När den bets i gemenskap med Herren. Det känner man ju bara. Man säger orden så känner man att detta är krafter i rörelse. Så poängen med det här exemplet, vad jag förstår, det är att det är vanliga människor som ber. Vanliga, det vill säga troende människor. Det är att man kan be upprepade gånger. För det här står att han bad först en gång och sen en gång. Men man kan ju också tänka sig att upprepad bön är väl inte att vi upprepar orden. Utan det finns någon sorts uthållighet i en del av vårt bedjande. Jag ber för mina närmaste. Jag ber för nära vänner och släktingar som ännu inte har fått lära känna evangeliet. Och det håller jag på med. Det betyder inte att jag krampaktigt tänder ljus och knäpper händerna varje gång. Men jag lever så att säga med den här bönen. Och det tror jag är en poäng också. Och särskilt när det handlar om sådana saker som att bli botade och helade. Det må vara fysiskt eller själsligt eller andligt. Så lever vi i uthållighet. Vi skapar så att säga en bönens atmosfär. Vi lever i en gemenskap där helande äger rum. Och så detta förstås också, att svaret kommer. Svaret kommer. Och då skulle jag vilja knyta an till hur det var i inledningen på avslutningen. Ni kommer ihåg där i vers 7 och 8. Där inleder ju Jakob när han ska avsluta Jakobsbrevet med att säga: kommer ni inte ihåg eller se på hur det är med jordbrukaren? Han sår, han vet att skörden kommer. Så ska det vara med er också. Ni ber, ni vet att bönesvaret kommer. Det ska finnas det förtroendet för att Gud faktiskt svarar på bön. Och det ska finnas också en ödmjuk uthållighet. För vi kan inte påverka. Inte ens om det ska växa ur jorden eller inte. Inte ens det kan vi påverka. Utan det ligger i Guds händer. Då har vi, tycker jag, gjort färdigt det som vi påbörjade förra gången. Till och med vers 18, och nu är det bara två versar kvar. Och då ser ni att det står så här i vers 19. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så ska denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Det är på något sätt som ett, även om det är ett abrupt slut på Jakobsbrevet, som vi kan kommentera lite senare om ni vill, men så är det på något sätt som att här förmedlas verkligen en sorts sista innerliga önskan från Jakob. Det är som om det här vore tillämpningen av det dubbla kärleksbudet. Och han säger mina bröder, alltså han vädjar till de troende. Nu adresserar han ju inte de här som är tvehågsna eller de obotfärdiga. Utan här talar han verkligen till de som har samma tro och samma hjärta som han själv har. Och det handlar om, skulle jag vilja formulera med andra ord som så. Och det här är också någonting vi behöver ta till oss. Jag skulle vilja formulera som att det Jakob skriver om här är uppsökande själavård. Uppsökande själavård. Ungefär i samma anda som när Jesus skickar ut sina lärjungar. Han talar om att han själv har kommit för att söka det som var förlorat eller det som var vilseganget. Det är vad det handlar om här. Och det är väl det sista som vi gör och har känsla av i våra sammanhang. Jag fick under hela min skoltid lära mig eller höra. Eller också är det att det har förstorats upp i mitt eget liv. Inte minst i efteråt. Att lägg det inte i andras liv. Och i min omvändelseprocess så har jag kommit fram till. Lägg det i andras liv. Ta ansvar också för din broder. Säg inte, ska jag ta ansvar för min broder? Du har ansvar för din broder. Och den uppsökande själavården, eller om vi ska uttrycka det kanske lite mer lättillgängligt då, hembesöket. Alltså att besöka andra människor eller ringa upp någon annan när vi vet att de har det jobbigt eller att de är på villovägar eller kämpar med någonting. Det är vår skyldighet. Vi som har blivit frälsta genom Herrens nåd och intagna i Kristi församling, i Kristi gemenskap. Vi är insatta i en och samma kropp. Paulus säger om en del lider så lider vi alla med den. Om någon gläder sig så kan vi glädja oss med den. Och det har ju Jakob här också. Han säger ju det i 13:e versen. För någon av er lida ska han be, någon glad ska han sjunga lovsånger. En någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste och så vidare. Vi lever ju i samma kroppsgemenskap. Vi är icke individualister längre. Som lever självständiga eller ännu värre självsvåldiga liv. Så kan det inte vara. Dessutom så är det ännu mer preciserat. För det står ju så här i den 19:e versen. Om någon bland er. Så det är inte frågan om att moralisera över dem som inte tror eller så. Utan om någon bland er kommer bort från sanningen. Kommer ni ihåg hur det började? Det började i Jakobsbrevet. Första kapitlet, vers 18. Han födde oss på nytt genom sanningens ord. Han födde oss på nytt. Han tog oss utifrån mörkret, utifrån lögnen. Satt oss i den älskade sonen under de kärleksfulla orden från Gud om hur han älskar oss. Det var sanningen. Och när vi tog emot det så föddes vi på nytt. Det är en livskallelse att forma sitt sätt att tänka så att det blir evangeliskt i samklang med Guds evangelium. Om någon kommer bort från sanningen. Jag tror att det kan ligga nära till hans. Och det är ytterligare ett sätt att stryka under hur viktigt det här med att bekänna sina synder för varandra. Och att leva med syndabekännelsen. Därför att annars är det lätt att vi förhärdar våra hjärtan, att vi kommer in på stickspår. Att det är lätt att komma, det är lätt att börja tvivla på evangeliet. Det är lätt att gå in i ett obotfärdigt tillstånd. De som han adresserar i Jakobsbrevet. Det är så lätt så jag skulle vilja säga att det går av sig självt. Jag kommer ihåg på gymnasiet så hade vi en man som var, han var kanske 10 år äldre än oss andra. Och han var blind. Han lever inte längre nu. Jag tror det var någon svårare form av diabetes han hade. Och han hade den förtjänsten att han vågade säga som saker och ting var. Han var en person som var ärlig. Och så sa, var det någon som sa det lite uppmuntrande till honom i klassrummet att det är bra att du vågar säga det här och att du vill liksom att det ska gå till på ett rätt och riktigt sätt. Även om det så att säga kan kännas som att du står ensam i det. Och då så sa han så här, sa han. Flyta med strömmen, det kan ju till och med en död hund göra. Och så lätt är det att hamna i obotfärdighet. Men att stå fast i evangeliet och våga ta steg i tron och i den heliga ande, det är någonting annat. Jag skulle vilja säga att det finns ett motstånd i att ta trons steg i den heliga andes kraft som är av den arten att jag åtminstone fortsättningsvis helst gör det tillsammans med mina syskon. För vi kan inte utveckla individualistiska liv. Vi är beroende av varandra. Vi är en gemenskap där alla är lika mycket värda, hur jag ska uttrycka det. Står på samma nivå. Vi behöver varandra. Och särskilt viktigt är det ifall vi har fått del av Guds vision, vad Gud vill göra i församlingen eller i vår stad. Så är det ju så uppenbart att det finns ingen människa som kan åstadkomma det. Jag tror knappt att det finns en enskild församling som kan åstadkomma det. Och vad är det som krävs då för att det ska bli en rörelse i staden? Ja, kanske just det vi talar om här. Att leva i den här öppenhjärtligheten och bekänna sina synder och leva i de små gemenskaperna och våga be den rättfärdige mannens bön och ta steg så som Jakob lär oss. Så här har vi lite grann att växa i, om jag uttrycker det så. Och det som är den stora utmaningen tycker jag är att det här kan ju inte förverkligas med mindre än att vi faktiskt praktiserar det. Vi kommer aldrig att kunna ta några steg åt rätt håll eller växa så att säga åt rätt håll med mindre än att vi praktiserar det. Det fungerar inte med mindre än att man praktiserar det. Det går inte på annat sätt. Vi kan predika till vi blir blåa i ansiktet. Och det gör ingen skillnad. Vi måste förverkliga det som Herren visar oss. Arbeta på vår frälsning som Paulus säger i Filipperbrevet. Lägg märke till vad han skrev. Arbeta på vår frälsning, inte för vår frälsning. Du behöver inte arbeta för din frälsning eller för att bli rättfärdig. Men du behöver arbeta på att det ska förverkligas i ditt liv. Man kan ju också se en annan sak här. Och det är det, om vi tar evangeliet först, för det är en god regel tycker jag. Att om vi har uppsökande själavård, om vi säger att jag vill ta vara på min broder, som det står här i 19 versen, och för honom tillbaka till sanningens ord, eller talar evangelium, så ska du veta att du frälser hans själ från döden och överskyller många synder. Därför att när den rörelsen uppstår, så att vi är på väg tillbaka så att säga in under evangeliets sanning, så är det 100% säkert att Gud svarar på den bönen. 100% säkert. Till och med om du kommer ihåg hur det var i Jakobs brev, det fjärde kapitlet, där när han gick så hårt till rätta med de här som kämpar och strider och som till och med dödar och ivrar. Och han talar om att de är ovänner med Gud. Och så säger han i kapitel 4, vers 6. Men större är nåden han ger oss. Vilket underbart ord. Alltså hur vi än ställer till det. Och vilka hemskheter man än tänker sig. Så är nåden större. Det går inte att tänka sig försyndelser som är större än Guds nåd. Det är inte ens teoretiskt eller logiskt möjligt. Större är nåden. Och vi vet det. Och om vi talar med en broder som far vilse, som har glidit från sanningen, och vi kan komma överens och komma in under evangeliets strålkastarljus istället, så vet vi att barmhärtigheten och nåden finns där. Och det är därför som vi också kan säga, om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Vilken underbar Gud. Det enda vi behöver göra är att bekänna våra synder. Det andra som är lite mera kanske, som är svårare att ta till sig, för evangeliet är ju underbart, men det andra som inte är lika underbart, det är ju att vi frälsar hans själ från döden. Det finns alltså en möjlighet här tydligen att gå förlorad. Och nu vet inte jag hur vi ska förstå det här med döden. Frälsar hans själ ifrån döden. Men jag känner på mig att det är både bildlig och bokstavlig mening. Och som det står här, överskyler många synder. Annars förblir de oöverskylda så att säga. Och det är en hemsk tanke, att vilka är vi som kan se när våra bröder och systrar far illa och går ner sig mer och mer utan att vi ingriper. Hur ska vi kunna säga till den Gud som har förskonat oss från så mycket, att jag vill inte lägga mig i hans liv? Alltså detta är ett förvridet modernistiskt tänkande som inte har någon förankring i Bibeln. Tvärtom, slå upp i Hesekiel. Nu kan vi se här. Hade inte jag skrivit upp det? Nej, det hade tydligen inte. Men vi hittar väl det ändå, va? Hesekiel. Jag tror det är Hesekiel. Ja, Hesekiel hittar vi ju definitivt. Kapitel 3. Kapitel 3, vers 18. Här får alltså Hesekiel, som då är kallad att vara Guds väktare, ett tilltal ifrån Herren, där Herren säger till honom, vi kan ta från vers 17 då: du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du ska dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då ska den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Jag skulle tro att den tanken som finns på flera ställen i Gamla testamentet finns med här i slutet på Jakobsbrevet. Du ska veta att om du återför en syndare från hans villoväg, så frälser du hans själ från döden. Du överskyler många synder och du undviker själv att hamna i skuld. Att inte tala med sin broder eller sin syster, det är att det är vad vi kallar för, man skiljer på synder och synder. Ja, inför Gud är alla synder likadana, det brukar vi ju hävda också, men oss emellan så är synderna olika. Det är skillnad på om jag tänker en olämplig tanke eller förolämpar någon i min tankevärld, eller om jag säger det rätt upp i ansiktet på den personen. I det senare fallet så åstadkommer jag större skada. Om jag önskar någon något ont, så är det ju illa nog, men om jag åstadkommer någon något ont, så är det ju en större synd. Och det kan dessutom vara så att det drabbar inte bara en person, utan andra personer runt omkring mig och runt den personen också. Så det är skillnad på synder och synder. Och när man talar om olikheterna på synderna, så brukar man använda ordet underlåtenhetssynder. Alltså sådana tillfällen då jag inte griper in, då jag inte gör de goda gärningarna. Jag gör synder genom att inte handla. Och det här är ett sådant fall. Om jag har en älskad broder eller syster som går fel, och jag håller inte kontakten, så drabbar det mig själv. Vi ska ta ansvar för vår nästa. Jag tror faktiskt att jag ska avsluta där. Kanske jag har gjort några anteckningar till här. Jag har skrivit då som en sorts sammanfattning på alltihop. Att den övergripande tesen på Jakobsbrevet, den hittar vi i första kapitlet, vers 22. Och där säger Jakob: var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Och den första halvan av Jakobsbrevet, det handlar om att vara ordets görare och hur det hänger ihop det här med att göra och höra och så. Den andra halvan handlar om hur man bedrar sig själv, nämligen om man inte gör det som Herren har lagt på vårt hjärta. Ni kommer att se det i sammanställningen här, i kompendierna som ni får sedan också, hur jag har delat upp kapitel och versar. Jag vet att särskilt i början så var det lite oklart, därför att det här går att göra på många olika sätt, hur man strukturerar upp till exempel Jakobsbrevet, eller i alla fall på flera olika sätt. Man för versar hit och man för versar dit och så, va. Så att det var inte helt enkelt, men allt eftersom vi har arbetat oss in i Jakobsbrevet, så klarnar ju bilden. Och jag skulle vilja ha det så som precis så som jag sa här nu. Efter inledningen på Jakobsbrevet, som ju handlar om att vi lever under prövningar och svårigheter, så kommer en första del där vi ska vara ordets görare, och så kommer en andra del där vi löper risken att bedra oss själva. Och så kommer det en avslutning. Det som vi har talat om nu. Avslutningen är ju då det här med att be för varandra, förlåta varandras synder och så vidare. Så skulle jag vilja göra en uppställning på Jakobsbrevet. Och det första här då med att vara ordets görare visade sig. Nu tar jag repetera lite grann här eftersom det är slutord. Det visar sig då när man dyker ner i det här med att vara ordets görare, det första. Att evangeliet är väldigt starkt där. Vi såg det där avsnittet om Abraham och Isak och att göra rättfärdighetens gärningar. Vi såg att inte någonstans stod det att man skulle göra för att bli rättfärdig. Utan man skulle göra därför att man har fått tron på Herren. Det visade sig att ordet tro var ju vanligare än ordet gärning, fast vi inte ser det. Men om man räknar efter så ser man att tron är starkare också när det talas om att vi ska vara ordets görare. För ordets görare, det är vi i enlighet med den uppenbarelse, med den tro, med den förvissning, med den övertygelse som vi har fått. Jag mediterar över evangeliet och jag blir övertygad om att så borde jag göra också. Och därför när jag gör evangeliet så gör jag det lätt, för jag vill ju göra det. Jag har ju blivit övertygad om det. Så gärningarna är det enklaste som finns, det är det mest naturliga som finns. Det är skillnad också, sa vi, mellan lagens lydnad och trons lydnad. Lagens lydnad, det är det som man säger inom AA, det är de vita knogarnas nykterhet. Och så finns det mycket av det inom kristendom, de vita knogarnas kristendom. Det är inte den lydnaden vi talar om, utan trons lydnad. När man ser in i den evangeliska spegeln och som det står i första kapitlet på Jakobet, blir kvar i evangeliet. Det är det som gör att jag blir förvandlad. Jag kommer ihåg hur jag såg ut i Kristus. Jag blir förändrad och jag tillämpar det med största glädje. Det blir meningen med mitt liv. Det är trons gärningar. Det är något helt annat än vad vi kanske föreställde oss från början. Ja, hur ska det gå till då alldeles mer konkret? Jo, vi sa det att vi blir kvar i sanningens ord genom att anpassa vårt sätt att tänka. Så vi tänker som Guds ord säger. Vi handlar spontant i enlighet med den övertygelse som vi har fått. Och det är ju inte svårt, det är ju självklart. Och vi talar rätt. Där blev det ju en övergång också till den andra delen här med att tala rätt. Därför att om man skulle tala rätt alltid, då skulle man vara en fullkomlig man, skriver Jakob. Och det är vi ju inte. Och så visar det sig att problemet sitter egentligen inte i tungan, utan det sitter i hjärtat. Därför att det hjärtat är fullt utav, det talar munnen. Så när vi ska jobba och disciplinera oss själva, om jag får uttrycka det så, så är det inte koncentrationen på tungan, att vi ska bita oss i tungan, utan vi ska arbeta på vårt hjärta. Och så gick han över till att tala om de troende som tjänar Gud med allt sitt goda och allt sitt onda. Och de tvehågsna som är kristna på sina egna villkor. Och sen de obotfärdiga som kanske inte ens ska kallas kristna, eller är sådana som har kommit bort ifrån sanningens ord. Och det här gick Jakob igenom genom att först tala om vårt förhållande till Gud och sen vårt förhållande till varandra. Och den sista meningen här nu när tiden är ute, det är att jag menar att Jakobs brev talar om hur vi ska förverkliga den kristna tron. Jakobs brevet talar om hur vi ska förvalta den kristna tron i förhållande till Gud och i förhållande till varandra. Och Jakobs brevet talar om hur vi ska uppfylla det dubbla kärleksbudet. Och det här slutordet handlar ju i hög utsträckning om det dubbla kärleksbudet. Att också räcka till för dem som går vilse. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobsbrevet, och det här var del 19, den sista delen. Vill du höra det i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Och då kommer vi fortsätta med andra bibelförklaringar nu i fortsättningsvis. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlings närradio det här sändes. Här efter så kommer sändning från Radio MF.